Ja, det er fantastisk at man får være her igjen. Det hadde jeg jo aldri trodd at det skulle egentlig hende. Men når jeg fikk telefonsamtalen, nei, det var telefonsamtalen, det var e-mail, fra Lasse, og han taler om at ni ville at jeg skulle komme og være med på denne høytiden, så tenkte jeg, hur kan jeg gjøre det? Ni vet kanskje om at min fru Marianne i 9 år nu har haft Alzheimer's. De sista 5 åren har hun ikke ens kunnet säga någonting. Och de sista 1,5 år så har hon bara en säng. Men jag går in och tillbringar 4 timmar med henne varje dag och matar henne och ber för henne. Men jag ser det som Guds nåd att jag får vara med där och tjäna henne i den här tiden. Och jag har fått inbjudningar att komma och predika i Papua Nya Guinea. Och som ni vet så älskar jag Papua Nya Guinea. Och folket är. Men jag har sagt nej varje gång för jag måste vara med Marianne. Och när Lasse meddelade mig att du ville komma så sa jag, ja, vi får be att det kan ske. Och det har vi gjort. Då. Och det var en tid jag tänkte, nej, jag måste nog tala om, säga att jag kan inte komma. För att jag kan inte lämna mig igen så här. Och dessutom så börjar jag bli för gammal. Och också svenskan börjar bli dålig och även skånskan. Så det här, det kan ju bara inte fungera. Men då kände jag Herren säga, det var en annan man som var 80 år gammal. Så jag bara går till Egypten. Och han sa precis detsamma som du säger. Och sen sände jag honom och han gick och han arbetade 40 år till. Så nu börjar jag undra. Jag tror inte att jag orkar med 40 år till. Men hur som helst så var jag ändå orolig för vad jag skulle göra med Marianne. Men då var det en dam som är dotter till Mariannes barnpiga när hon var nya i Papua Nya Guinea. Vi tog henne ut från bussen, från en by och tvättade upp henne och lusade av henne. Och sen bodde hon med oss 6 dagar i veckan och hjälpte Marianne se efter barnen och huset, och hon lärde sig hur man ser efter ett hus och så vidare. Efter 3 år så gifte hon sig med en man som är kundisbo, yngrebo, som heter Law. För han var född när lagen kom till Hagen. Så anyway, hon och hennes familj så jämt Marianne och mig som sina föräldrar så att säga. Och hennes dotter är nu, hon har en stor familj av egen med 5 barn. Och hon är landvärderare för Papua Nya Guinea. Så hon värderar allt land i Papua Nya Guinea, hennes befattning. Hon sa, jag tar 5 veckor ledet och kommer ner och så efter början. Så de kom 3 stycken, hon och hennes bror och en annan som är gift med en annan bror till kunde. Så det var 3 av dem som kom tillsammans och jag har daglig kontakt med dem nu och ser efter hur det går för Marianne. Och Så att det är som det ordnade sig och öppnade sig. Och sen skulle ju Emanuel komma som kundens tredje bror. Men så blev det då ett problem med politiken i Papua Nya Guinea. Och man ville göra sig av med premiärministern. Och han är chef för ett departement som måste rådge de politiska partierna i Papua Nya Guinea om vad de kan göra enligt statsförfattningen och vad de inte kan göra. Så de sa, du får inte åka nu för det här är kritiskt och du är den nyckelpersonen i det här. Så att när jag ser på de här vännerna och ser vad de gör och sådär så tycker jag att det borde påpekas att det finns en förändring som sker när människor lämnar sig åt Gud och när evangeliet går fram. Dessa människor skulle sitta i en by någonstans runt en eld om det inte hade varit för att evangelium hade kommit in i dessa platser. Evangeliet förändrar situationen, pris för Gud. Men jag var inte det jag skulle prata om idag. Jag ser också att det är många andra vänner här som kommer från flera ställen. Alltså Anders och Len var här någonstans. Och också mina bröder, min bror och systrar och familjer. Så att det är trevligt att de är här också idag. Men när jag samma dag tror jag som jag fick det här meddelandet från Lasses. Och jag började tänka på vad ska jag säga. Och då kände jag det här. Vi ska prata om församlingen och helvetets portar. Jag har aldrig hört någon prata om helvetets portar på det sättet. Och jag kan säga att det har inte lämnat mig. Jag kan säga att det finns inte en dag som har gått sedan den där dagen som inte det här har ringt i mina öron. Församlingen och helvetets portar. Vi ska läsa från Matteus evangeliets 16 kapitlet. Om Petrus och hans samtal med Jesus. Ja, vi kan läsa på samma sätt. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Församlingen var inte en tanke som Jesus kom på just den här dagen. Utan det var någonting som fanns i Guds tanke redan från skapelsens begynnelse. När det står om Adam i Edens lustgård. Att Gud hade skapat Adam, han hade skapat allt annat. Och han hade en fantastisk gemenskap med Gud. Det fanns ingen synd. Det fanns ingenting som hindrade hans Guds gemenskap. Utan där var han i tack ska du ha, Daniel. Där var han i Edens lustgård. I denna fantastiska gemenskap med Gud. Alltså, de gick och pratade med varandra i lustgården. Det fanns ingen synd som kunde skilja dem från varandra. Och då säger Gud: Adam behöver en medhjälpare. Hur kunde Adam behöva en medhjälpare i den här situationen, tänker jag. Men Och han sa inte han behöver en fru. Även om det var sant också. Han sa inte att han behövde en hushållerska. Eller någon som såg efter hans hushåll. Han behövde en medhjälpare. En som är honom lik. När Adam var en man som hade gemenskap med Gud. Och som levde med nästan inga begränsningar där i Edens lustgård. Men Gud tyckte att han behövde en annan som var likadan som honom. Han var inte Gud, men han var likadan som honom. Skapade Guds avbild på samma sätt. Nej, för man ska ha en Guds gemenskap så behöver man också ha en gemenskap med varandra. Så Gud sa att Adam behövde en medmänniska som han kunde ha gemenskap med och ha gemensam med Gud. Man kan inte ha gemenskap med Gud utan att också ha gemenskap med sina bröder och systrar. Johannes säger att om du säger att du älskar Gud och hatar din bror, då finns inte sanningen i dig. Det är inte möjligt. Adam behövde en medhjälpare så att han tillsammans med denna medhjälpare att de kunde älska Gud tillsammans så de kunde älska varandra. Så är det med församling. Det blir en församling. Jesus sa att när två eller tre kommer samman i mitt namn, då är jag där i deras mitt. Han sa inte när en ensam man är där så är han mitt. Men klart att vi har Jesus i våra hjärtan. Vi är frälsta, vi har Jesus i våra hjärtan. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver mer än det. Vi behöver också ha en gemenskap med bröder och systrar, likatänkande människor som har upplevt samma Guds gemenskap som vi har upplevt. Och det är församlingen. Gud önskar att bo mitt ibland i sin församling. Och vi ser det igen när vi läser gamla testamentet om Israels folk. Varför ville de bygga ett tabernakel i öknen? Det var därför att Gud ville bo ibland sitt folk. Han ville ha gemenskap med sitt folk och bo ibland dem och så vidare. Och när Jesus talade till lärjungarna om att han skulle bygga sin församling, så var det inget nytt begrepp för honom, utan det var helt naturligt. Han höll nu på att samla en grupp av människor som skulle vara, jag skulle vilja säga, ett vapen av massförstörelsevapen. Han skulle skapa ett massförstörelsevapen på djävulens alla portar och helvetes portar. Han skulle bygga en församling där han kunde själv mitt i blanden. Det var hans församling. En sak som riktigt chockade mig när jag kom till Australien och jag kom till en jättefin kyrka och så var det en plak på utsidan där. Som stod, den här byggnaden var byggd till minne av pastor så och så. Jag blev alldeles chockad. Jag hade aldrig hört man skulle bygga en kyrka till minne av någon pastor så och så. Jag tänkte, är det inte Guds församling? Vems församling är det? Är det pastorförsamling? Jag trodde att kyrkan var byggd för att ära Gud. Och inte för att ära människor. Utan för att ära Gud. Ibland i Papua New Guinea så brukar de prata om australienska församlingar. Ha? Svenska församlingar. Ha? Finska församlingar. Hej, vems församling är det? Det är Guds församling. Vi alla bygger Guds församling. Och han ska bygga sin församling på den här grunden. Men ja, han ska bygga, men han ska inte bygga själv. I första Korintherbrevets tredje kapitel så talas om att vi är hans medarbetare. Han är byggmästaren, han är arkitekten, han är byggaren, men vi är snickare, murare och så vidare. Han har ritningen och han är ingenjören, men vi får vara med och bygga. Vilken förmån det är att vi får vara med och bygga den här församlingen. Och jag kommer ihåg en gång, ja, jag skulle berätta det här tidigare, när 1979, vi hade varit pappa nio, 3 år, och så fick vi ett meddelande från Samuel Halldorf att vi måste komma hem för en viloperiod. Då sa jag det, jag kan inte göra det. Om jag åker iväg, då kommer det här att falla samman. Men då kände jag Gud sa till mig, Sven, vems församling är det? Är det din eller min? Om det är min, då har jag tillräckligt med kraft att se efter den med eller utan dig. Och det löste mig. Och jag kände mig fri att åka hem och åka till Hudiksvall och vara med vännerna där i några månader. Och kan ni tänka, när jag kom tillbaka så var hela arbetet kvar. Gud hade sett efter det och gör han alltid. Och jag har sedan efter detta i hela mitt liv, när jag har sett omöjligt ut, så har jag sett att Gud är trofast. Och han ser efter sin församling. Det är inte min församling, det är inte din församling, det är hans församling. Men vi är med tillsammans i hans namn. Vi får vara med och bygga. Och bygga min församling. Och djävulens portar ska inte kunna stoppa den. Det finns portar, helvetes portar, står det här i den översättningen. Det finns portar som djävulen försöker sätta upp för att stoppa församlingen att utföra det arbete som Gud har bett oss att utföra. Att förkunna evangelium i hela världen. Och att förkunna evangelium i varje situation, i varje land och under alla tryck. Men det finns portar, som helvetes portar, som djävulen sätter upp för att försöka stoppa Guds församling. I Israel vid Jesu tid så var de ju under den romerska kejsarens romarrikets kontroll. Och kejsaren ansåg sig själv vara Gud. Och begärde att han skulle tillbedjas. Det gick inte att påstå att det fanns någon som hade större makt än kejsaren. Det var därför så när Pilatus, Jesus stod inför Pilatus. Och Pilatus ville frikänna honom. Så sa de skriftlärde och fariserna, eller de judarna, om du frikänner honom så är du inte kejsarens vän. Och då blev han rädd. För han visste, om kejsaren fick reda på att han hade frigett någon som påstår att han var en kung, så skulle kejsaren ta död på honom. Så då var det här, så han hade det här, jag ska säga, helvetes port som försökte stänga honom och lyckades stänga honom för att göra vad han ville göra med Jesus. Efter uppståndelsen så Så var lärjungarna, de var instängda för, de sökte sig bättre, blev fyllda av den heliga ande som Jesus har lovat. Och de var bakom stängda dörrar. Och de hade fått uppgiften att de skulle gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Men vid den här tiden så var de där med stängda dörrar. Jag skulle vilja säga djävulens portar. Men så kom den heliga ande. Och den föll på den första pingstdagen då. Eller var det inte första, men på pingstdagen. Så föll den heliga ande. Och vad hände då? Portarna öppnades. Och Guds folk kom ut och började tala om vem Jesus var, vad de måste göra för att göra bättring och låta döpa sig. Och så var det 3000 blev frälsta på en enda dag. Och så började församlingen på det sättet. Och de fortsatte att predika evangelium tills det blev motstånd. Djävulen försökte sätta upp portar för att stoppa dem. Och igen när de började att predika, men de gick ut och predikade offentligt. Trots att dessa portar var där så bröt de dessa portar och gick ut där och predikade evangelium. De predikade inte mot regeringen. Och vi ska inte tala illa om regeringar. Faktiskt Paulus menar att vi skulle tala gott om dem. Även om det var kejsaren i Rom. Så skulle vi uppskatta dem, tala rätt om dem. Men när regeringar och lagstiftare tror att de har makt att bestämma vad Gud får säga och vad han inte får säga, då måste vi stå upp och säga, vi måste lyda Gud mer än människor. Vi lever i en tid där över hela världen nu våra lagstiftare står upp och säger, det här får Gud säga, men det här får han inte säga. De sätter sig själva över Gud och säger, vi bestämmer. Det finns ingen Gud som kan bestämma. Då måste vi som Guds folk inte slåss mot vår övermakt. Vi måste slåss mot de onda andemakterna i himlarymderna. Och vi måste inte låta djävulens portar stoppa oss från att förkunna det evangelium som vi har fått för att förkunna och sprida över hela världen. Vi måste låta den heliga ande ge oss den kraft så att vi vågar stå upp och ta de konsekvenser som det kommer att ta, som vi kommer att ta om vi ska fullfölja den kallelsen. Så vi brukar, jag skulle säga att vi brukade tänka att sådana här förföljelser som apostlarna fick uppleva på den tiden, den första församlingens tid, att det var på den tiden, och det kan hända i kommunistländer, i Kina och i Ryssland och andra platser sådär, men vi trodde aldrig att det skulle kunna hända här. Nej, vi är bättre än så, tänkte vi, det kommer aldrig kunna hända här. Men nu i det ena landet efter det andra så står lagstiftarna fram och säger, ni måste lyda oss före Gud. Då måste Guds församling stå upp och säga, dessa portar ska vi bryta i Jesu namn. Och vi måste stå upp och vi måste predika evangeliet så som det har getts oss. Vad vi har sett och hört får vi inte gömma för världen idag. För om vi gömmer det så går världen förlorad. Världens hopp ligger i att församlingen tar sin uppgift på allvar och börjar stå upp och tala ut om att vi har ett budskap och att ingen lagstiftare har rätt att stoppa oss att förkunna evangelium. Jag tror det var 1965 och 1966 så läste jag en bok som hette Torterad för Kristus. Och jag var väldigt imponerad av Richard Wurmbrand. Och det var Rumänien då som kommunisterna hade tagit makten efter andra världskriget. Och ryssarna hade kommit in och tog makten. Och så var det då en samling där alla kyrkoledare kom tillsammans och då med kommunistpartiets ledare också. Och man försökte säga då att kristendom och kommunism är ungefär samma sak och vi kan leva tillsammans och så vidare. Och då Richard Wurmbrand satt där med sin fru och lyssnade till det här. Så stötte honom i sidan och sa han, kan du sitta här och lyssna på detta utan att säga någonting? Så sa han, om jag säger någonting här så kommer du inte ha någon man anymore, mer. Då sa hon, jag vill hellre vara utan en man än det som är feg. Så han gick upp och han talade om att det är inte detsamma. Det var en som sa till mig en gång när jag var 17 år gammal ungefär, sa han, jag ser kommunism och kristendom, det är samma sak. Det är för att alla ska ha lika sådär. Så jag sa till honom, nej, du har fel. Kommunismen säger, ta från andra och ge till mig. Men kristendomen säger, ta från mig och ge till andra. Det är den stora skillnaden. Ta från mig och ge till andra. Och det är vad vi måste göra. Senare, en annan gång så Richard Wurmbrand, så var han tillsammans med alla andra kyrkoledare i landet. Stor samling, jag tror han stod för 4000 någonting. Samlade alla dessa ledare. Och de stod upp den ena efter den andra och sa, det var tre uppenbarelser av Gud till mänskligheten. Den första var genom Moses. Den andra var genom Jesus Kristus. Och den tredje och största är nu genom Stalin. Och han stod upp och sa att det finns ingen Stalin ingen uppenbarelse från Gud. Han visste att det skulle kosta honom fängelse. Vilket det gjorde. 13,5 år i fängelse under fruktansvärda tortyr, lidande, nöd. Men han höll fast vid sin tro. Jag undrar var vi skulle ställa oss. Om någon kom upp här idag från regeringen och sa, nu har vi en ny uppenbarelse från Gud. Och ni får glömma det här gamla. Nu har myndigheterna makt att bestämma vad Gud får säga och vad han inte får säga. Ska vi våga? Ska vi ha kraft att stå upp och säga, vi måste lyda Gud med alla människor. För det behöver vi den heliga andens kraft. Och det är tid att vi börjar söka Gud på verkligen på allvar. För att vi ska fyllas med sån kraft så att vi kan stå upp. Och trots att vi får sån motstånd. För det kommer säkert att hända. Jag kan garantera att det kommer att hända. Att människor som står upp och säger att våra lagstiftare har inte makt att bestämma vad Gud får säga och han inte får säga kommer att kastas i fängelse. Vi måste vänta oss det. Är vi beredda att ta det steget? Är vi beredda? Vi måste vara beredda, men vi behöver den heliga andes kraft. Vi behöver den heliga ande mer än någonsin tidigare. Och den djävulens portar kan inte stå emot Guds församling. När Guds församling är uppfylld av den heliga andes kraft. Och det går fram i kraft av den kraft som Herren har gett oss. När den heliga ande kommer över, så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Samaria, i Judea, till i världens ände. Det vill säga i Skåne, nej, i Hässleholm, i Skåne, i Sverige och till världens ände. Och vi behöver den kraften, vi behöver den heliga ande mer än någonsin. Hur mycket hungrar vi över efter den heliga ande idag? Vi måste börja få en sån hunger att vi inte ger upp, utan vi måste låta den heliga ande ge oss den kraft och den mod som vi behöver. Fast upp och säga, ja, vi slåss inte mot myndigheterna. Men när myndigheterna säger, vi har rätt att bestämma vad Gud får säga och vad han inte får säga, då måste Guds församling stå upp och säga, nej, vi måste lyda Gud mer än människan. Jag ska inte säga mycket mer det där, men jag skulle bara göra en utmaning. Hur är det med dig idag? Vad skulle du göra om det helt plötsligt gällde att dölja vad Gud har sagt, eller att proklamera vad Gud har sagt? Att säga, Gud har rätt att bestämma, och Gud har rätt att säga vad han vill, och vi måste lyda Gud mer än människor. Var står du? Var skulle du stå? Skulle du våga gå i fängelse om det behövdes? Skulle du våga bli bötfälld om det behövdes? För att ha den friheten. Det är den fråga som vi måste ställa oss själva. Och att be Gud om kraft. Att vi kan säga, vi måste lyda Gud mer än människor. I Jesu namn. Amen. Herre, vi tackar dig för den heliga andes och helig ande och den kraft som han ger oss att stå upp offentligt och tala om vad du har sagt och vad du har gjort och vad du betyder. Herre, vi tackar dig för denna gemenskap i församlingen här, Herre. Men jag ber för varje enskild medlem att det ska fyllas inte endast med kärlek till dig, men med kärlek till varandra. Och Herre, så att vi kan stå emot dessa onda andemakter som idag försöker ta bort friheten från Guds folk att förkunna ditt ord. Herre, jag ber, Herre, att vi ska ha mod vad helst det kostnaden är. Låt din heliga ande falla över ditt folk, Herre. Låt din heliga ande falla över ditt folk, Herre. Låt den heliga ande falla över ditt folk, Herre. Åh, Herre Jesus, när det blir en hunger för den heliga ande i alla våra hjärtan, Herre. Så att vi kan stå emot djävulens portar när han försöker stoppa oss att proklamera ditt ord. I Jesu namn. Amen.